under Mosan nämnde, som Josef var ämnet på hans föreläsning, att vi ska stiga in i religionen islam helhjärtat och akta oss ifrån shaitans fotspår och shaitans fällor. Jag vill fråga dig en fråga som jag tror att nästan alla här vet. Shaitan, han försöker lura en muslim med en av två saker. Känner ni igen det här? Han försöker lura en muslim med en av två saker. Antingen att man blir vad? Extrem och hård och extremist och överdriven. Eller att man blir slapp och inte tar saker på allvar och inte tar saker seriöst. Och det är det här som är broder Abdulladuds tema. Islam och extremism. Att när vi stiger in i islam helhjärtat, så betyder det inte, som broder Mosa sa, att man ska vara stenhård, shidda. Som de lärda nämner, att vara hård, shidda, tyder inte på att man är praktiserande. Att vara hård, shidda, tyder inte alls på att man är praktiserande. Så vi lämnar över till vår broder Abdul Wadud för det här mycket viktiga och intressanta ämnet. Och jag hoppas att ni har tålamod en halvtimme, 40 minuter framåt. Sen bryter vi för Maghribbönen, inshallah. Wa jazakumullahu khaira. Fani tafaddal, mashkura.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alameen. Wal aqibatu lil muttaqeen. Wa la udwana illa ala zalimeen. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jag ska försöka att förkorta det till 20 minuter. Som ni hörde så är temat extremism och överdrift. Vi talade igår om islams förträffligheter. Och vi nämnde att en av islams vackra sidor är att islam är en enkel religion. Och att islam är en religion av medelvägen. Och vi sa att det finns ingenting komplicerat, avancerat eller svårt i islam. Kommer ni ihåg det? Har ni reflekterat över den här punkten? Att det finns ingenting svårt i islam. Och då kan man också dra slutsatsen att om någon kommer med någonting som är jättesvårt, då vet du, kan du dra slutsatsen att den här saken hör inte hemma i islam. Så att islam, som vi sa, är en enkel religion. Islam är en religion av medelvägen. Allahs religion, as-sirat al-mustaqim, är en väg. Och den här vägen är varken extrem eller en väg av underdrift och att falla kort. Yani vi muslimer går medelvägen. Vi överdriver inte och vi tar inte för lätt på religionen. Och när ulema talar om det här med medelvägen, att vara moderat, och säger moderat i islam, inte politiskt, att ta medelvägen, det är ett fint ord egentligen. Att muslim ska vara moderat igen. Men ordet har kapats. Så man tar medelvägen, man är inte extrem. Man överdriver inte i sin aqida, i vad man tror. Man överdriver inte i sin dyrka. Man överdriver inte i vardagliga saker. Och vi faller inte heller kort. Vi tar inte heller för lätt på religionen. Vi urvattnar inte religionen. Vi har ingen flum islam. Där allt är halal och det är lugnt och yani, alla går till Jannah, du behöver inte göra någonting. Nej, utan man tar en medelväg. Och som broder nämnde, det här kända uttalandet från Ibn al-Qayyim, där han talar om att shaitan har två vägar in i människan. Om han ser att människan är energisk och har mycket kraft och mycket vilja och han är en stark personlighet, så kommer shaitan att försöka få honom att bli extrem. Och shaitan kommer att komma till honom och säga: du kan bättre, du kan mer, det här räcker inte för dig, du kan ta ett extra steg och så vidare. Och på så sätt får han honom att hamna i överdrift. Och om han ser att människan är lat i sin natur, slö, hela tiden i scen kommer efter och så vidare, så kommer shaitan att försöka få människan att falla kort och att ta islam oseriöst. Tills han kanske inte ens praktiserar någonting av islam. Så sa Ibn Qayyim. Yani så pass att han, yani islam är bara namnet. Och så säger Ibn Qayyim att shaitan bryr sig egentligen inte vem av de här två vägarna du tar. Vilken av dem du tar. Om du är extrem eller tar lätt på religionen. För att båda kommer att få dig att gå under. Vi har Allahs väg. Den personen som faller kort, han kommer inte upp på Allahs väg. Eller hur? Han går så sakta, han kryper, han kommer aldrig fram upp på Allahs väg. Och den som är extrem, han går på Allahs väg men han springer av den med sin extremism. Förstår ni? Så shaitan är nöjd med båda. Är du extrem eller du är den här lata personen i islam? Allas, du kommer att gå under. Vi hör ofta det här, den här termen idag. Att de här muslimerna, de är extremister. De är extrema. De är radikala. De är fundamentalister. De är salafister. Och så vidare. Har ni hört det? Och det här är jätteviktigt, ja, ikhwan. I media. Och bland andra muslimer. De kallar oss, de kallar mig för extrem. Det har hänt. De kallar Josef, Musa, alla. Vi har blivit kallade för extrema. Många av er kanske också blir kallade för extrema i ert eget hushåll. Av era egna föräldrar eller syskon och så vidare. Då är det jätteviktigt att vi först börjar med att ställa oss den här frågan. Vad är extremism? El-Ghulu. Och så att vi alla är med på det här. Extremism är haram i islam. Det finns inget utrymme för extremism. Det finns ingen extremism i islam. Extremism är haram. Viss extremism leder till kufr. Viss extremism leder till att man faller in i haram. Okej? Men det finns ingen halal extremism. Extremism är haram. Så vad är då definitionen av extremism? Är det att man låter skägget växa? Är man extrem då?
Nej.
Man tar upp sina byxor. De ska inte vara i marken. De ska vara över anklarna. Är man extrem då? Kvinnan sätter på sig jilbab. Är hon extrem? Vägrar att skaka hand med motsatta könet. Är man extrem? Och tyvärr, folk kallar de som gör dessa saker för extremism. De säger du har blivit extrem och radikal. Du överdriver i religionen. Du gör religionen svår. Och det här, jag tror många har hört det här, eller hur? Och som han har, det här är väldigt farligt. Om de säger att du är extrem för att du har skägg. Du slutar lyssna på musik. Du skakar inte hand med kvinnor. Du har ingen flickvän. Du dricker inte. Du festar inte. Om det här är extremism. Då anklagar du indirekt profeten Muhammed a.s. för att vara den största extremisten. Är det inte så? För det är han som sa åt oss att släppa skägget, inte skaka hand med kvinnor, inte lyssna på musik och inte dricka. Är det inte så? Så den som säger så här anklagar islam för att vara extrem. Så låt oss gå tillbaka. Vad är då definitionen av extremism? Extremism är när man går över gränsen. Vi har hudud Allah, Allahs gränser. Halal haram. Du går över gränsen. Det vill säga att du till exempel tar någonting som är sunna och du är så hård på det och gör det till wajib. Någonting rekommenderat, gör det till obligatoriskt. Det är extremt. Eller du tar någonting makro som är ogillat och gör det till haram. Det är också extremt. Ja. Och vad har vi mer för någonting? Vi har också att man överdriver på det här sättet. Att man då också överdriver i sin aqida. När det kommer till trosuppfattning. Att man överdriver. Vi kommer in en exempel på det här senare, inshallah. Så, vad är definitionen av extremism? Det är att man kommer med någonting utöver religionen. Man plussar på någonting som inte hör hemma i islam. Och vi kommer nämna många exempel på det. Då är man extrem. Tayyib, vi sa att extremism är haram i islam. Vad är beviset på det? Allah subhanahu wa ta'ala fördömer extremism i Koranen på många olika sätt. Direkt och indirekt. Och han fördömer den här extremismen med olika termer. Det kallas för at-tanattu', wa-ta'ammuq, wa-tashaddud, wa-tughyan. Alla de här synonymerna. Att gå över gränsen, att överdriva, att vara hård, att vara extrem. Allah subhanahu wa ta'ala säger, ya ahlul kitab, la taghlu fi dinikum. Folket av boken var inte extrema i eran religion. Folket av boken är vem? Yahud och Nasara. Men då kanske någon säger att den här versen handlar inte om oss. Jo, alla verser där Allah uppmanar och tillrättavisar Ahlul Kitab är också indirekt en tillrättavisning till oss. För att om de skulle göra någonting, då ska vi också göra det. Om de gjorde någonting fel, då ska inte vi göra samma fel som dem. De var extrema i sin religion. då ska inte heller vi vara extrema i vår religion. En annan mycket vacker hadith som också illustrerar faran av extremism. En hadith som berättas av Nasa'i och Ibn Majah. Där så säger Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma att Rasulullah a.s. beordrade mig att samla stenar som man skulle kasta i Mekka. Ni vet när man gör hajj så finns det ett moment där man kommer till de här pelarna där man ska kasta sten mot det som symboliserar shaitan. Ni vet eller? Alla känner till det. Taib. Så profeten Alisam sa till Ibn Abbas, hämta de här stenarna. Så han samlade några stenar. Så kastade han iväg, profeten Alisam kastade iväg några. Och så sa han, så här stora ska de vara. Och han visade upp som en kikärta, en hummus. Ni vet alla vad en kikärta är. Han sa, så här stora och inte större. Och så sa han sen, wa iyyakum wal ghulu. Och jag varnar er för att överdriva. وَإِيَّاكُمْ وَالْغُلُوْ فِي الدِّينَ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ الْغُلُوْ فِي الدِّينَ. Jag varnar er för att överdriva, för sannoliken så var det överdrift som fick dem innan er att gå under i religionen. Taib, här är Echo. Profeten Alisam tar exemplet av vad en sten som du ska kasta på, något som symboliserar shaitan. Någon kanske tänker, större sten, det är bättre mot shaitan, eller hur? Men det är tvärtom. Det är bara en symbol. Det är inte att du kastar sten på shaitan, utan det är bara symboliskt. Visa ditt hat mot shaitan och minns Allah subhanahu wa ta'ala. Så han sa här om stenen, överdriv inte. Ja, om du skulle ta en sten som är lite större, som en böna eller som en nöt, då skulle det vara överdrift i religionen. Och så sa han, de som var innan er gick under på grund av överdrift i religionen. Om det är överdrift att kasta en så här stor sten, vad ska vi då säga om att överdriva våran akida? Överdriva våran dyrkan? Är det inte värre? Självklart. Så att, och han säger här också att de innan er gick under på grund av överdrift. Och det här är viktigt, ja, ikhwan. Vad var det som fick folk innan oss att gå under? Om man kollar på hur kyrk uppkom. Hur lurade shaitan människor att göra kyrk första gången i historien? Och ni känner till berättelsen. Då han kom till Adams barnbarn. Eller han kom till Adams namn, barnbarn. Efter 10 generationer ungefär. Och han lurade dem när vissa religiösa människor hade dött. Att ni måste minnas de här människorna. Ni måste högakta dem. Gör bilder vid deras gravar. Så att när ni går till graven så kan ni minnas vilka goda gärningar de gjorde. Och det kommer att uppmuntra er att göra lika goda gärningar. Det här låter egentligen bra. Är det inte ett gott argument? Att göra avbilder av de här religiösa människorna, de här sheikhen och så vidare, imamen. Och när du ser bilden, då tänker du på, wallah, jag borde vara lika bra som honom. Argumentet är bra, eller hur? Men det är så shaitan gör, som brodern sa, satans fotspår. Han hade en långsiktig plan. Och det är shaitan han planerar. Han jobbar inte bara för idag, han jobbar för framtiden. Så vad hände? De gjorde bilder, ingen gjorde kyrk. Men de här människorna dog. Deras barn kom, deras barnbarn kom. Och då kommer shaitan och säger, era föräldrar brukade tillbe de här statyerna. Och då föll folk in i kyrk. Så att de började upphöja de här religiösa människorna. De överdrev när det kom till att respektera och älska religiösa människor. Och gjorde dem till avgudar vid sidan av Allah. Så de hamnade i överdrift. Är det inte så? Och samma sak, vad hände med Mosas folk? Eller Yahud? En viss grupp av dem började att överdriva och de tillskrev Uzair. Att han var Guds son. Och de började dyrka honom. Andra började dyrka kalven. Guldkalven. De överdrev. När det kommer till Jesus finner vi också där samma överdrift. Att när Jesus dog så splittrades de som trodde på honom i olika grupper. Vissa sa han är Guds son, han är en del av Gud. Andra sa nej, han är profet. Och det var de som var muslimerna. Taib. Så där började de också att överdriva. Och de sa Jesus är en Gud, en del av Gud, en treenighet. Den heliga anden ska dyrkas och hans moder och helgondyrkan och så vidare. Så att de överdrev i religionen. Och wallahi, det fick dem att gå under. Eller hur? Deras religion har gått under. De är inte längre på den religionen som Jesus var på. Och tyvärr samma sak har drabbat muslimerna. Och det här är någonting som profeten berättade om alaihissalatu wassalam, domedagens tecken. Han sa, ni kommer att följa de som levde före er. Steg för steg. Bit för bit. Även om de skulle gå in i ett ökenhål. En ödlas hål i öknen skulle ni följa efter. Och en annan hadith. Om någon av dem skulle ha sex med sin mamma på gatan. Någon av er skulle göra samma sak. Subhanallah. Och då säger sahaba i förvåning, vem är Rasulullah, al-Yahud och al-Nasara? Han sa, vem annars? Yani, det kommer att finnas muslimer från denna umma som följer Yahud och al-Nasara i allt de gör. Och det finns. De överdriver. Och det har fått de här sekterna och grupperna att gå under. De har förgjorts. Så islam förbjuder extremism. Och som profeten Alisham sa, halak al-mutanatti'un, 3 gånger. De som är extrema kommer att gå under. De kommer att förstöras. Och i den andra hadithen så säger profeten Alisham, ad-dinu yusr, inna dinu yusr. Islam är enkel och ingen är hård, extrem i religionen förutom att den kommer att krossa honom. Den kommer att övervinna honom. Så alla dessa hadither tyder på vad? Att islam är enkel, islam är inte svårt. Och gör du islam svårt för dig själv så kommer du inte klara av det. Du kommer att krossas. Så vill du komma till Allah ska du ta medelvägen. Och därför säger Rasul alayhi samma hadith, fasaddidu wa qaribu wa abshiru. Yani, saddidu, försök göra så gott ni kan. Gör det som är rätt. Wa qaribu, kan ni inte så försök. Wa abshiru, och då kommer ni ha glada nyheter. Och sök hjälp på morgonen, på kvällen och en del av natten. Yani, sök hjälp i morgonbönen, adkar, i bönen på natten och så vidare. På samma sätt som en resande. Han reser på vilka tider om han befinner sig på arabiska halvön? Reser han på middagstiden? Nej. Han reser på morgonen, på kvällen, en del av natten. Och på så vis når han sin resa. Yani, går du medelvägen, du kommer att orka hela vägen till Allah, till paradiset. Inshallah. Men går du den här extrema vägen så kommer du gå under. Och subhanallah, som ulema säger, det här är en profetia. Min ala min nubuwa. De säger ulema, vi har aldrig sett någon vara extrem i islam förutom att han har gått under. Och vi har sett samma sak. Fråga alla bröder här. Du ser ibland folk, de börjar praktisera. Och när man börjar praktisera, man blir muslim. Så mashallah, man brinner för religionen. Man dör för religionen. Man vill göra allting. Och då har den här iman boosten på topp, mashallah. Och då kan det vara lite farligt. Shaitan kan komma och putta dig. Och du kör på, du springer. Och sen efter något år så springer du in i väggen. Och då lämnar du allting istället. Så att man måste ha en balans. Wallah, är väldigt viktigt att vara balanserad. Vi säger inte att man ska softa om man inte ska praktisera islam. Ta islam på allvar. Men som profeten sa alaihi sallam, khudu min al-a'mal ma tutiqun. Ta det av gärningar som ni klarar av. Vi klarar av våra 5 salat, vi klarar av fasta ramadan. Men klarar du av att stå och be flera timmar på natten? Klarar du av att fasta varannan dag? Klarar du av att sitta och läsa Koranen 5 timmar om dagen? Det kanske inte är din nivå. Så börja med det som du känner att du klarar av. Och sen kan du jobba sakta, sakta uppåt. Hänger ni med? Så att man inte överbelastar sig själv och sen lämnar man allting istället. Taib. Jag ska nämna lite exempel på extremism. Och extremism finns i allting. Folk överdriver i allting. Och så vår bror kommer att tala om Imran. Han kommer att tala om sekterism, grupper. Och ni vet att tyvärr så är det inte alla muslimer som följer sanningen. De följer inte Ahl Sunnah wal Jama'ah. De följer inte, som vi sa, Koranen och Sunna på sahabas förståelse. Utan de har hittat på nya sekter och grupper. Partier, ideologier. Taib. De här sekterna har typ alla fallit in i någon form av extremism. De överdriver i någon aspekt av religionen. Eller tar för lätt på någon aspekt av religionen. Vi har till exempel de muslimer som efterliknar Ahlul Kitab. Som upphöjer religiösa och fromma människor över deras nivå. Som vissa sufister till exempel. De upphöjer deras shuyukh, deras lärda, deras awliya som de säger. Till en nästan gudomlig nivå. Att de känner till det fördolda. De kan påverka universum. Vissa kan ge liv eller död. Vissa kan få det att gå in i paradiset. Och så vidare. Audhubillah. Det här är inte våran aqida. Det här är bara alla som kan göra. Är det inte så? Andra går till deras grav och tillber dem. Tillber de här. Han säger att han är ett helgon. Jag kan inte be till Allah. Jag måste gå igenom helgonen. Är det här extremism? Är det inte överdrift? Ja, wallah, är det överdrift. De bygger en moské över hans grav. Som folk ska göra hajj till. De ska besöka hans grav. Det är extremism som de har fallit in i. Och den här extremismen är kuffer. Den tar människan ut ur islam. För att du har fallit in i kirk. Som är den största synden. Vad har vi mera för former av extremism? Vi har den kanske kändaste formen av extremism som vi alltid har om. Och det är terrorister. Khawarij. Daesh, ISIS, Qaida, bin Laden och så vidare. De är också extrema. Och profeten Al-Islam varnade oss för dem. Han sa innan domedagen kommer att folk. De är unga. Och de är dumma. De kommer att läsa Koranen, men det kommer inte att gå längre ner än halsen. Och en annan riwaya, de kommer att läsa Koranen. De tror att den är på deras sida, men den är mot dem. Och de kommer att gå ut och lämna religionen så som pilen lämnar sitt byte. Så profeten alltså varnade för Khawarij. Och han beskrev dem med att de är extrema. Han sa till sahaba, de kommer att läsa mer av Koran än er. De kommer att be mer än er och fasta mer än er. De överdriver religionen. Utåt sett, du säger wow. De ber hela dagen, fastar hela natten, läser Koranen. De är så religiösa. Du gör en haram, du är kafir. Kolla hur hårda de var i islam. Men profeten Al-Islam sa att de är de värsta skapelsen under himlen. De är helvetets hundar. Sahih hadith. Kilabunnar, kilabunnar, kilabunnar. Så att kolla hur det fick dem att gå under. Så att extremism på det här sättet är också fel. Och de är extrema i vad när det kommer till frågor om jihad. De har gjort jihad till typ den första pelaren av islam nästan. Och takfir den andra pelaren av islam. Att takfir, alla är kuffar. Förutom våran grupp, är du inte måste du är kafir. Alla hukam är kuffar, poliserna är kuffar, militären är kuffar. Du tycker inte att du är kuffar, du är också kafir. Wallah, det finns såna här sjuka människor. Och det är det som det leder till i slutändan. Och ni har sett sjuka saker i Daesh. De dödar andra muslimer, gamla barn, kvinnor, män. Subhanallah, eldar upp dem, bränner dem, slaktar dem som djur. Vad är det här för någonting? Muslimer! Din broder i islam. För att han kanske inte är på din åsikt och så vidare. Det är också extremt. Och det här ska man akta sig för. Det är ingenting som man ska följa, ingenting positivt. En annan sak som också präglas av extremism är ibland när det kommer till sekter och grupper som våran bror kommer att tala om. Att vissa är partiska. Eller det som tillhör en sekt eller grupp, han är partisk. Inte vissa, han är partisk. Han tillhör en grupp eller parti eller sekt. Och då blir han partisk och extrem till sin grupp. Så min grupp är den enda gruppen. Är du inte med oss, du är vilsen. Och han har kärlek och hat för sin grupp. Är du med oss, jag älskar dig. Är du inte med oss, jag hatar dig. Är det här från islam? Att om du tillhör den här gruppen, mashallah, du är rädda. Nej. Den enda gruppen vi ska tillhöra är Mohammeds grupp, eller hur? Mohammed och sahabas grupp. Yani ahlul haqq, ahlul sunnah wal jamaah. Det är de vi ska tillhöra. Ingen ny grupp. Islam behöver ingen sekterism eller grupper. Allt det här är bid'ah. Och det är dalala. Profeten Al-Islam sa, muslimerna kommer splittras i 73 sekter. Bara en i paradiset, 72 i helvetet. Helvetet. Så det är ingenting man ska ta lätt på. Utan vi tar avstånd från allting nytt och påhittat. Utan vi går tillbaka till det gamla. Det finns också de som är extrema när det kommer till det som kallas för al-madahib. När det kommer till att följa en lagskola i islam. Man ska följa, vissa säger du ska följa Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Shafi'i, Imam Ahmed. Alhamdulillah, de är alla våra imamer. Och vi älskar dem allihopa. Och de var alla ulema som vi lyssnade på. Och du får studera deras madhab, det är okej. Okay. Inget fel med det. Studera, lär dig, ta nytta av deras kunskap. Men att du kommer att säga att man måste följa en av dessa imamer. Och sanningen är begränsad till en av dem. Kan man säga så? Att hela islams sanning finns med Abu Hanifa. Finns med Imam Shafi'i, Imam Malik och så vidare. Det som han säger, det är haq. Det som han inte säger, det är batil. Det är fel. Kan man säga så? Nej, då har du gjort honom till profet. Och det här är någonting som de fyra imamerna själv tar avstånd ifrån. Ingen skulle acceptera någonting sånt. De alla säger att om en hadith går emot det jag har sagt, kasta det jag har sagt och ta hadithen. Om du ser mig agera på någonting annat än en hadith, Imam Shafi'i sa, yani vet att jag har förlorat förståndet. Jag har blivit galen. Om jag inte följer profeten Muhammeds hadith, alaihissalam. Han sa, profetens hadith, det är min medhab. Det är det jag följer. Och så vidare. Men tyvärr, folk efter, de började missbruka. Och de började upphöja. Och säger, den här lagskolan är bäst. Våran imam, han är bäst. Eran imam, han är inte bra. De kallar sin imam för el-imam el-a'zam. Den största imamen, subhanallah. Och de hittar på hadither mot andra imamer, Imam Shafi'i och så vidare. Och det har hänt i islams historia att de här madahib har krigat mot varandra, dödat varandra. På grund av vad? Fiqh åsikter. Subhanallah. A'udhu billah. Är det inte här extremt? Det var en tid för inte så länge sedan i Mekka och i Medina. De bad fyra jama'a. Fyra grupper. En moské. Med heliga moskén i Mekka. Först kanske Hanafiber med sina följare. Sen Shafi'i madhab. Sen Maliki madhab och sen Ahmeds madhab. Alhamdulillah. Snacka om splittring, eller hur? Vilken överdrift i religionen. Att man håller på det här sättet. Och vad som är länkat till det är också ibland åsikter. Folk är extrema när det kommer till vissa åsikter. Vi har i islam det som kallas för ijtihad och ikhtilaf-frågor. Där ulema har tolkat vissa frågor på olika sätt. Ni känner säkert till det. Att får man läsa Koranen utan wudu eller inte? Får man, när man ber, måste man läsa Fatiha eller inte? Ska man säga amin eller inte? Ska man ha händerna här eller här när man ber? Och så vidare. Ni vet, ikhtilaf-frågor. Olika frågor. Måste kvinnan täcka ansiktet eller behöver inte täcka ansiktet? Eller hur? Det är frågor som ikhtilaf. Det finns utrymme för tolkning. Vissa juhal, okunniga människor, börjar bråka på grund av dessa frågor. Och tjafsa. Och blir ovänner. Ibland kanske slagsmål. På grund av dessa frågor. Det här är jahal, ya ikhwa. Och alla de här imamerna, de här fyra imamerna, de hade olika åsikter men de älskade varandra. Är det inte så? Imam Ahmed sa om Ishaq al-Rahoya, en stor imam som var på hans tid, att vi har olika åsikter men han är vår broder. Men vi älskar honom. Han säger emot mig, khalas. Men då, det spelar ingen roll. De bad bakom varandra, de älskade varandra, de studerade med varandra. Vi tycker olika. Och samma sak idag. Bin Baz, har ni sett honom tala illa om Sheikh Albani? På grund av niqab-frågan? Har ni sett dem svära mot varandra? Nej. Och Uthaymin och så vidare. De har olika åsikter. Men de är bröder, de älskar varandra. De går till varandra, besöker varandra, de sitter som bästa kompisar. Men när du läser deras böcker, du tänker, wow, de tycker olika. Men det är fiqh-frågor. Och de lärda islam har i alla tider haft olika åsikter i fiqh. Så att det är lugnt. Men det här är där det finns utrymme för tolkning. Kom inte och säg, om jag tycker det är okej att lyssna på musik. Jag har den här åsikten. Det här, det finns ingen olika åsikter. Det är konsensus, det är Koranen, sunna, de fyra madhab, sahaba, alla säger det haram. Det är en udda, galen, felaktig åsikt. Du kan inte följa sån åsikt. Eller det är halal att köpa hus med ränta i Sverige. Det är en åsikt. Mashallah. Var fick du den åsikten ifrån? Koranen? Finns det något utrymme för en sådan åsikt i islam? Att man får ta räntelån? Gör du det? Nej. Det finns ingen tolkning på något sätt att du kan förstå att du får ta ränta. Wa halallahu al-bay wa haram al-riba. Allah säger att ränta är haram. Khalas. Du kan inte på något sätt vända dig till att det blir halal. Eller hur? Så att vi talar om de frågor där det finns utrymme för tolkning. Och tyvärr ibland, du kan se bland vissa bröder även idag, att det blir sån här onödigt tjafs på grund av ikhtilaf-frågor. Till exempel nu vi filmar föreläsningen. Någon kanske säger, ja, akhi, det är haram. Du får inte filma. Det är avbildning, det är en stor synd. Och sen han börjar bråka och tjafsa och skriva och varna och han gör värsta kaoset på grund av en sån här fråga. Ja, akhi, ta det lugnt. Det finns tolkning i den här frågan. Vissa lärda säger att det inte är avbildning. Du fångar i bilden. Vissa lärda säger att det är tillåtet på grund av den stora nyttan. Vem säger att det är tillåtet? Sheikh Bin Baz säger att det är tillåtet. Sheikh Albani säger att det, eller Sheikh Uthaymin säger att det är tillåtet. Han filmade själv sina föreläsningar. Så att, kom igen. Ha lite öppet bröst, var lite förstående, tillmötesgående i de här frågorna. Överdriv inte. Taib. Så där kan det också förekomma. Att man är extrem och att man överdriver. En annan sak, vi kan avsluta med den, som också leder till extremism. Det är det som kallas för att man faller in i waswas, som brodern talade om. Att man överdriver för sig själv. Man vill ha en sådan perfektion i religionen att man går över gränsen. När du ska göra wudu, shaitan kommer till dig. Han säger nej, du har inte tvättat 3 gånger. Nej. Det blev inte blött under naglarna. Det blev inte blött si och så. Du glömde i slutet på wudu, du glömde stryka över huvudet. Och du tänker, staffallah, jag måste göra om hela min wudu. Wallah, jag har sett folk som gör wudu en timme kanske. De går in maghrib, de kommer ut efter isha. Alhamdulillah, det är en sjukdom. Och det är, islam är inte så här. En person som gör wudu 1,5 timme, är det lätt eller svårt? Svårt. Är det då från islam? Nej. Det är från vem? Shaitan. För en person som gör wudu 1 timme, 2 timmar om dagen, han kommer till slut säga, pallar inte. Eller hur? Khalas, pass på att be. Eller hur? Och samma sak, shaitan kommer i bönen. Ah, du bad inte 4 raka, du bad bara 3, gör en till raka. Du gjorde inte 2 sujud, gör en till sujud. Det kan hända oss alla. Men att det blir i varenda bön. Varenda bön, bad jag tre, bad jag fyra, gjorde jag så många sujud, gjorde jag tashahud, gjorde jag inte tashahud, då blir det en sjukdom till slut. Eller det kommer till vissa bröder, skilsmässa. Han sa, har jag skilt mig från min fru, har jag inte skilt mig från min fru. Jag kanske skilde mig, jag vet inte. Och sen han får värsta panikångesten och så vidare. Jag lever i haram, jag är skild från min fru. Har du skilt dig? Nej, jag vet inte. Och så vidare. Wallahi, jag har sett sådana här. Det är sjukt. Det är miskin. Ännu värre, folk börjar tvivla på att de är sig muslimer. Han läser Nawaqid al-Islam, vad som tar människan ut ur Islam. Han säger, khalas, jag har lämnat Islam. Vissa av dem flera gånger om dagen. Han lämnar Islam och går tillbaka till Islam. Enligt honom. Han har inte lämnat Islam. Precis som du inte blir muslim utan med övertygelse, går du inte heller ut från Islam utan med övertygelse. Att du verkligen lämnar Islam. Det är inte så här att jag blev kafir, jag visste inte om det. Nej. Subhanallah. Det är stora frågor, ikhwan. Och shaitan leker med folk. Det här är extremt. Och då går man under. Halakal mutanatti'un. Håller man på så här så går man under. Och det här måste man motarbeta. Och som profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam, Allah har inte sänt ner en sjukdom förutom att han har gett oss dess medicin. Vissa känner till den, vissa känner inte till den. Allting har en medicin. Och vi sa extremism, det kan vara en sjukdom. Waswas är en sjukdom. Så vad är då botemedlet? Det är al-ilm, kunskap. Kunskap, wallahi, är det starkaste vapnet mot shaitan. När shaitan sen kommer till dig i wudu, alltså, stick härifrån. Jag har wudu. Han kommer i salat, stick härifrån och du fortsätter be. Eller hur? Och du vet, det räcker, jag gjorde fel, två sujud i slutet på bönen. Det är ordnat, det är fixat. Och så vidare. Yani man blir så bekväm och så trygg i sin religion med kunskap. Så att det är jätteviktigt. Och har man inte kunskap, blir man ett lätt offer och byte för att falla in i extremism. Om ni tänker på allt det jag sa, det här med khawarij, det här med de här som upphöjer helgon, de som är extrema när det kommer till åsikter och så vidare. Allt det här är jahl, okunskap. Hade de wallahi haft kunskap om islam, de hade inte följt in i de här sakerna. Så mitt råd till alla er och till mig själv är att vi alltid ska utbilda oss i islam. Vi ska alltid gå framåt. Vi ska alltid sträva efter att bli kunnigare och att lära oss någonting nytt. Och som en av våra shuyukh sa, om det går en dag där du inte lär dig någonting så är det en dag av förlust. Så ha lite som regel att du försöker lära dig någonting nytt varje dag. Någonting. Läs lite Koran, läs lite hadither, lyssna på en dars. Lär dig någonting nytt varje dag. Då är det inshallah plus. Du kan sova med ett gott samvete. Men det bara går dagar och veckor. Du lär dig ingenting, du läser ingenting, du lyssnar inte på någonting. Du kommer inte må bra till slut. Och du blir det här lätta bytet för shaitan. Så må Allah subhanahu wa ta'ala skydda oss från extremism. Må Allah hålla oss på medelvägen och ta vårt liv på denna medelväg och låta oss vara från de som går vägen till paradiset. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم
Vi tackar vår broder Abdul Wadud för detta broderliga råd. Mashallah, vi märker när våra bröder har erfarenhet. Och det är alltid nyttigt att sitta med våra äldre erfarna bröder, och det är också ett råd jag ger er alla. Sitt med era äldre erfarna bröder som har gått igenom det som ni nu går igenom. Kan man inte dra nytta av den som har gått igenom det som man själv nu går igenom? Man kan dra stor nytta. Så precis som brodern avslutade med, så råder vi oss själva att närvara vid föreläsningarna. Ni som bor i städer där det finns föreläsningar och utbildade föreläsare, närvara. Kom på lektionerna. Låt inte shaitan lura er bort ifrån att närvara. För det märker vi också genom åren. Att bröder och även systrar blir svaga när de slutar gå på lektioner och lära sig om islam. Och det är sant, man kan försöka lära sig någonting nytt varje dag genom att läsa på Koran och lyssna på någon kanske föreläsning på islam.nu och så vidare. Men det bästa sättet är att ni närvarar där ni har en lärare. Som när ni går till broder Musa eller broder Abdul Wadud eller Imran eller Abdallah. De går igenom en bok från början till slut stegvis. Är ni med? Så att man lär sig saker och ting i en ordning. Annars blir det kanske att det blir som plockgodis, ni vet. Man äter lite här, man äter lite där, man tar nytta här, man tar nytta där. Men man kan inte riktigt sätta det i rätt kontext. Är ni med? I rätt sammanhang. Sitter ni däremot med bröder och ni går igenom böcker och ni har en chans att fråga frågor och ni kan få svar på sånt ni undrar, så kommer ni att utveckla er inshallah ta'ala i rätt riktning. Det är jätteviktigt. För att när man är ny, som vi alla är, att bara sitta och läsa själv och tolka själv kan också leda till att man förstår vissa saker fel. Så ett avslutande råd bara. Att vi gör de sakerna vår broder gav oss råd till, tålmodigt. Förändras man över en natt? Tålmodigt. Man måste ge sig själv tid och tålamod. Man kämpar och man är inte lat. Men man ger sig själv tid. Man behöver inte bli perfekt över en natt. Ingen blir det. Så att vi tillsammans kämpar tålmodigt över tid kommer inshallah ta'ala att ge resultat.